Välkomna hit till nummer 3. Idag kommer Victor och jag att samtala om första och andra Mosebok. Och temat är begynnelsen. Victor, nu kör vi.
Ja, och för att dra ner lite på tiden så kommer vi att inte läsa kapitlet i sin helhet. Men du som lyssnar får gärna göra det och återkomma till oss sen.
Det är bara pausa med andra ord.
Ja.
Yes, då kör vi.
Då kör vi. Det är nog förmodligen många människor som finner det väldigt märkligt att två personer sitter år 2020 och läser de här texterna och tar dem på allvar. Som att de har liksom någon relevans för oss. Och att det här är från Gud och har relevans för oss. Och det finns många människor som tycker att den här texten man anser att den har blivit motbevisad i sin sanning av naturvetenskapen. Att den är rent av ologisk. Och andra kommer med liksom moraliska fördömelser. Man menar att de här två texterna ligger, och plus det tredje kapitlet, ligger till grunden för allt som man uppfattar som dåligt i västerlandet. Liksom att vi ignorerar naturen och djurens situation för att vi är kronan på skapelsen.
Och det här med att råda, alltså, ja. Ja, men det är intressant. Så vad är egentligen de här texterna säger? Ja, det handlar väl lite om hur man tolkar dem. Alltså, är det här en vetenskaplig text eller är det en illustration av någonting? Alltså, vad har man för tolkningssätt av just de här två kapitlen?
Ja, och det beror ju lite på hur man... Det finns ju... Ibland talar man om Guds två uppenbarelser, att Gud har uppenbarat sig i två böcker. Att det är Guds ord, Bibeln, och Guds värld, skapelsen. Och att båda är av Gud, liksom. Och som kristen så förväntar man ju sig då att det ska finnas någorlunda... De ska i alla fall inte säga emot varann. Så. Mm. Och olika kristna och olika... ser olika både på vetenskapen och på tolkningen av de här texterna. Så därför, eftersom att det finns många olika åsikter, så tänker jag att jag ska presentera några lite olika perspektiv. Det finns de som menar att de här sex dygnen ska uppfattas som 24 timmars dygn i vanlig bemärkelse. Och att det är så man ska läsa den. Andra menar att det här kan också vara tidsperioder, längre perioder. Det behöver inte vara liksom en dag. Det menas för att ordet på hebreiska ska kunna ha olika, användas vid olika tillfällen. Så en annan teori som var populär på 1800-talet var att det ska finnas ett gap mellan första och andra versen. Att först är det i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och sen, därefter är det ett gap, och sen kommer jorden vara öde och tom. Då tänker man sig att massa saker har hänt där innan.
Mm. Det är ofta här man kan bli kritiserad som kristen, att man på något sätt säger vilken idioti, att jag menar att världen är skapad på 6 dagar. Och någonstans där, redan där, så kan en del avfärda den kristna tron eller till och med hela Gamla testamentet, att man menar att det är påhitt. Det vet ju, det är omöjligt att det är på 6 dagar.
Ja, visst.
Så tvivlet kan på hela Bibelns relevans och trovärdighet kommer redan här, kan den ifrågasättas för många.
Ja, för många är det ju så. Och för kristna så är det... Det finns de kristna som menar att en väldigt bokstavlig läsning av de här kapitlerna får dem till att tänka att jorden är mycket yngre än vad standardvetenskapen säger att den är. Medan andra kristna inte har något problem med att tänka att jorden är flera miljoner år gammal. Sen kommer vi ju även in på det här med evolutionen, evolutionsteorin, och det är verkligen inte min starka sida, naturvetenskapen, så ska jag erkänna. Men som jag har förstått det så gäller det också, det finns så otroligt många sätt att se på saken, huruvida liksom det är kompatibelt med en kristen syn på. Och den frågan är till och med, kan vara till och med separat ifrån, alltså, tidsåldersfrågan. För det finns de som accepterar en gammal jord, men de har ändå ställer sig ändå kritiska till darwinismen. Så det är inte nödvändigtvis att det är samma fråga. Man hänger väl ihop så, men...
Vad var det man brukar säga? Man har lite olika namn på de som tror lite olika. Nu minns inte jag själv riktigt hur det var. Vad var det man säger?
Ja, det finns ju de här... där ungjordskreationism.
Ja, just det.
Gammeljordskreationism. Det är väl där det kanske det här man har hört om som heter intelligent design, tror jag ofta faller mer under den. Och sen har vi ju teistisk evolution då, som är, man accepterar även liksom den standardvetenskapliga med evolutionen så, men man tror ändå att det är Gud som ligger bakom det.
Någon slags uppstartare som har startat igång hela... Tror man på Big Bang då också? Som att Gud ligger bakom Big Bang då?
Ja, och det alltså Big Bang skulle jag, om mitt, en mindre kontroversiell fråga än vad evolutionsteorin är. Som jag uppfattade för Big Bang, min förståelse av det verkar inte det på så många områden liksom nödvändigtvis säga emot. Det verkar vara ganska konsekvent, så som jag uppfattade med de första orden i det här kapitlet. Den darwinistiska evolutionen är ju mera diskuterad, eftersom att man kommer in på frågor om vad gör det med människans avbild, om vi är en produkt av liksom, om vi har liksom djuren som våra ättlingar och...
Är Gud en fisk typ, om man tänker sig så, att vi kommer upp, kravlar upp från havet? Är det Guds, är det avbilden av Gud? Ja,
men lite
det
så.
Förstår jag.
Så.
Okej, så ska vi titta lite på texterna?
Ja, exakt. Det... Och då kan vi ju... Och då kan vi ju i de första fem verserna ser vi ju hur allt börjar, hur Gud skapar världen. Och att han gör det utan att han skapade ur ingenting, ex nihilo, som det är på fint teologiskt språk. Det är, alltså, han skapade, när vi skapar saker så har vi ju någonting innan, vi har ett ritblock och vi har pennor och vi ritar och vi skapar utifrån det. Eller vi har Lego eller vi har något. Men innan Gud så fanns... Men Gud hade liksom inget evigt Lego, han formade världen, utan han talade och det var. Hebreerbrevet kapitel 11, vers 3 säger att i tro vet vi att universum har formats genom ett ord ifrån Gud utan... Ska vi citera det så att vi får det exakt rätt? Hebreerbrevet 11, vers 3. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt.
Det är intressant det där, just ordets kraft. Det beskrivs ju både här i de här texterna, men också i första Johannes brev, om ordet som kommer. Och på något sätt så är det ju intressant att tänka sig att ordet kan skapa liv. Då tänker jag ordet, Gud sa det och det blev. Och oftast brukar man också tänka att när vi lyssnar på ordet, alltså läser ordet, till exempel om Jesus, så kan det skapa liv i oss. Ett liv som många som blir kristna beskriver ju det, att de har fått som ett nytt liv. De har fått det är som att de har blivit uppväckta igen från till något nytt. Det ordets betydelse är så intressant.
Och Paulus anknyter ju det till just det i andra Korintherbrevet när han säger att den Gud som sa var ljus ska lysa i mörker har lyst upp våra hjärtan. Så det finns ju en koppling mellan den första skapelsen och den nya skapelsen. Jo, det.
Och det, på något sätt kan man tänka sig att det Gud gjorde när han skapade jorden, det är samma ord använder han för att skapa ett nytt liv i våra hjärtan den dagen vi tar emot Jesus Kristus. Det är väldigt starkt, tycker jag.
Verkligen, och det det här ordet känner vi ju också igen. Alltså, något liknande sägs ju även i Johannes evangeliets inledning. Som sagt, i begynnelsen fanns ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och allt blev till genom det och ingenting blev till och det som blivit till. Ingenting har blivit till utan det. Av allt som är till. Och det här ordet får vi sedan veta är han som har blivit människa och bott ibland oss. Så att om man ska förstå Johannes så verkar det ju som att han identifierar ju ordet med Jesus Kristus. Och det är nog ingen slump att det börjar med begynnelsen, precis som det gör här.
Det är samma Gud som är verksam. Så redan här nu så kan vi se kopplingen liksom till den beskrivningen som Johannes startar hela sitt glada budskap om Jesus. Ja, det är intressant.
Och om vi tittar på ett tema som går ju igenom hela det här första kapitlet är att Gud såg att det var mycket gott. Gud ville att det skulle finnas fiskar och fåglar och träd och människor och frukt. Och han sa att det var mycket gott. Vi tänker ju ibland den kristna tron som bara liksom att komma ifrån denna värld. Men att Gud liksom i grund och botten har det här är ett gudsverk och det här är hans liksom det är i synden inbegrips inte att vi är människor liksom. Han skapar oss till hans avbild och som man och kvinna och det var mycket gott.
Och det, på något sätt så kan man väl tänka på något, och det kan jag höra många som också beskriver att man kan till och med säga att jag tror inte på Gud, men när jag kommer ut i naturen och när jag ser liksom allt det sköna så får jag någon slags upplevelse av något som de ofta beskriver som gudomligt. Och då skulle man helt klart tänker jag att det är som att man ser lite av Guds avtryck eller Guds fotsteg där han har liksom varit. Fortfarande har man kanske inte upptäckt att det finns någon bakom det här som har visat sin kärlek eller kanske till och med sin karaktär på vem han är genom naturen.
Nej, och det är ju och det verkar ju finnas nedlagt i människan om man tar psalm 19 i Saltaren, himlarna förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans hur det nu är. Men där är det verkligen så att liksom Gud har skapat himlen som ett skådespel för att vittna om honom själv. Liksom, och naturen, det är ju om vi kollar på verserna 14 till 19 så står det om att på himlavalvet ska ljus lysa och det ska skilja dagen från natten. Och utmärka högtider, dagar och år. Och att det står om de olika ljusen. Om måne och sol och stjärnor. Och i i den här delen av världen på den här tiden så tillbads ju solen och månen och stjärnorna som gudar. Och med det gudomliga. Och det här är ju, babylonierna var ju först i världen med astrologin. Och senare i Gamla testamentet så är det både i Jeremia och Hesekiel så profeterar de ju mot att även Israel vänder sig mot de här gudomligheterna. Men här sägs det att även de är skapade av Gud.
Mm.
Den här.
Så det är en ganska stor skillnad mot de samtida religionsutövarna som kommer här i den här skapelseberättelsen.
Där tenderar, i de samtida religionerna tenderade man, som Paulus hade sagt, att tjäna det skapade.
Mm. Istället för skaparen.
Yes. Sen får vi ju nästan kolla på vers 26 där vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Det där har ju både teologer och filosofer i länge liksom funderat på vad det är. Vad innebär det att vara gjort i Guds avbild? Och det kan ju säkert ha flera betydelser, men det är ju, men en sån grej är väl att vi liksom vi har kännedom om oss själva på ett sätt som inte djuren har. Djuren funderar inte. Jag har alltid, det här är min åsikt, jag har alltid tyckt att det var lite larvigt när folk har pratat om, se hur intelligent den här schimpansen är. Den är jätteduktig och den kommer ihåg så bra. Och det är väl jätteimponerande, men det är ju just för att det är en schimpans vi tycker är imponerande. Jag menar, ingen schimpans har ju hittills byggt, åkt till månen eller byggt en dator eller producerat kultur på det. Så det alltså, inte så att djuren är oviktiga. Det är mycket gott att de finns, men det är något särskilt med människan.
Mm. Och det är väl det som har, som du nämnde i början där, att man har just den här, att man har utnämnt sig till att vara över skapelsen, så har man då missbrukat skapelsen och på något sätt menat, jag menar, tittar man på den här expansionspolitiken och exploateringen av vår natur, så är det på något sätt att allt ska tjäna människans eget intresse, och då har man liksom inte förvaltat det goda som Gud har skapat till oss. Och det är väl det som också, alltså där finns det andra diket, om man inte har förstått liksom att allt det har ett eget värde av skönhet och unikhet som ska bevaras.
Mm. Och att det inte är, ja, Gud gav oss inte uppgift att bara liksom hålla på med det hur som helst så.
Nej. Det biter oss ju ändan när vi gör det ändå, så att det är liksom också inte för människans bästa och människans god det bästa, så att, så är det ju absolut.
Något mer man kan säga innan vi går in i kapitel 2, det är att ibland så jämförs den här skapelseberättelsen med andra samtida berättelser som finns i de polyteistiska religionerna i Babylon och Assyrien. Och för där är det en del som menar att här har författaren till första Mosebok låtit sig inspireras eller tagit in element ifrån hedniska berättelser. Jag lyssnade på de här berättelserna i somras. Jag gjorde research, de här Gilgamesh-eposet och Enuma Elish. Och de här, vad de heter. Och ni som lyssnar, ni rekommenderar verkligen att läsa dem, för det som slår mig mer, det är hur olika de är mot första Mosebok. Det är liksom, från början existerar gudar och de för krig med varann, och en gud mördar den andra och formar världen ur den här gudens kropp. Och det är en så. Nej, men det så jag...
En stor skillnad alltså?
Ja, men jag tycker att det är mer det som man slås av än likheterna. Mm. Och Gordon Wenham, en engelsk GT-forskare, han sa det att i den mån som första Moseboksförfattare hämtar ifrån de här berättelserna, så är det förmodligen mera i polemik med dem än att han låter sig influeras liksom, eller så. Mm. Eller att det finns någon dold avgudadyrkan i den här texten som inte vi uppfattar.
Okej.
Sen när allt är fullbordat, när Gud har vilat på den sjunde dagen, då kommer, och det här kan man ju nästan uppfatta som två olika beskrivningar av skapelsen. Första kapitlet är ju mera liksom från ovan på något vis. Här kommer det mera liksom ner på människans nivå, även om det är mera, det helt klart finns liksom lite bildliga inslag, så är det mera liksom nere på vår. Så. Det. Och här beskrivs ju hur de hamnar i Edens lustgård. Och vart det här Eden ska ha legat, då hamnar vi ju utifrån beskrivningen någonstans i Mellanöstern. Sen verkar det ju som att det här är en väldigt specifik plats, så. Och om man vers 10-14 där det står om onyx, om alla ädelstenar och vart det ligger liksom, vers 10 till 14 där vi kan läsa det.
Mm. Och från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården. Sedan delade den sig i fyra grenar. Den första heter Pison. Det är han som flyter omkring hela landet Havilla, där guld finns. Och det landets guld är gott. Där finns också bedeljumharts och onyxsten. Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter omkring hela landet Kus. Den tredje floden heter Hiddekel. Det är den som har sitt lopp öster om Assyrien. Den fjärde floden heter Fratt. Så tog nu Herren Gud mannen och satte honom i Edens lustgård till att bruka och bevara den.
Ja, och det här beskrivningarna med ädelstenar och vatten och så där. Intressant nog så finns det paralleller här i beskrivningen av Eden och det som sen står om tabernaklet som israeliterna hade ute i öknen och även templet då. Att det här kan vara någon slags symbol kring liksom, att det är en symbol för Guds närvaro. Att det finns en, att, och att de här liksom tabernaklet och templet är någon slags försök att återupprätta liksom närvaron mellan Gud och människa. Och sen det som sker i Jesus är ju sen att vi blir ett tempel.
Den här tempelliknelsen kommer bli, alltså för er som inte hunnit läsa den, så när israelerna skulle bygga tabernaklet och även templet, så fick de ganska tydliga instruktioner om hur det skulle se ut. Och i de instruktionerna så finns just den här likheten med Edens lustgård. Det är väl egentligen där någonstans som vi kommer att komma nästa gång, då vi har vår nästa lilla podd. Det är ju det här just att det fanns en närvaro, en relation, eller liksom det fanns en närhet mellan människan och Gud. Och här har vi fortfarande inte, eller här är det fortfarande en närvaro mellan människan och Gud. Och i Edens lustgård. Så och det är väl den när, som du säger, närvaron. Det var ju det som Gud ville hela tiden. Och det tog sig sen uttryck i både tabernaklet och templet.
Ja, just.
Eller närhet, relation.
Ja, just det. Mm. Just det, så. Och, nej, men visst. Och vi kan säga en sista sak. Och det är ju en sak som helt plötsligt inte är bra. Helt plötsligt är, innan har allt varit mycket gott. Men nu helt plötsligt kommer något som inte är mycket gott. Nämligen att det är inte bra att mannen är ensam. Och Gud tar av allting ett revben. Svårt att säga hur bokstavligt man ska se det. Men det är ett revben och inte ett rivjärn, som står i Astrid Lindgren.
Ja, det var Astrid Lindgren som sa det, va?
Jag tror
eller,
det.
Hon hörde fel, eller hur det var?
Ja, det är någon sån där, om det är husförhör med Ida eller något. Alltså. Gud tog ett rivjärn och formade. Nej, men... Och ur det här kommer ju då Eva då, kvinnan. Och poängen med det här är att hon är av samma, till skillnad från allt annat, så är hon och Adam, eller mannen, samma men olika. Mm. De är olika men samma. Och han uttrycker det i världshistoriens första liksom sång, eller vad man säger, kärleksförklaring. Den här gången är det ben av mina ben och kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta. Av mannen och tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och det blir rätt. Och det både mannen och kvinnan var nakna. Och det kände ingen blygsel för varandra. Väldigt fint så. Det fanns någon slags harmoni däremellan.
Vad är det? Jag tänker på det här med nakenhet och inte kände någon blygsel och skam. Är det liksom nudism som är det ursprungsformen? Liksom? Eller hur ska man tänka om det?
Det har nog mera med, som vi kommer se i nästa kapitel, har det nog mer med skam att göra just. Mm. Att de inte kände någon skam inför varann. Inte primärt det faktum att de inte hade kläder.
Okej.
Okay. Och ska avsluta med det att läsa ifrån en engelsk bibel. Han skrev kommentarer för hela bibeln. Han levde på 1600-talet och hette Matthew Henry. Han skrev någonting väldigt fint om relationen man och kvinna, som är... Det här kan ni diskutera, ni som lyssnar. Det kan ju vara kontroversiella ämnen så. Men han skrev något fint om det. Han skrev så här: Eva skapades inte ifrån Adams huvud för att råda över honom. Inte från hans fötter för att bli trampad på honom. Utan från hans sida för att vara hans jämlike. Under hans arm för att bli beskyddad. Och nära hans hjärta för att bli älskad.
Vad fint. Ja, hörni, då är vi klara för idag. Och läs nu gärna nästa kapitel, kapitel 3 i första Mosebok. Det blir vårt nästa tema, och då kommer vi att titta lite på just den här historien som har kommit igen och som alla nästan känner till, om Adam och Eva och ormen och äpplet. Tack så jättemycket för idag eller ikväll eller morgon. Det beror lite på när du lyssnar. Tack, Viktor.
Tack, Nicolas.